One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sebastian Nanasi gör hattrick den här säsongen för Malmö FF borta mot Varberg.
Än så länge så har det gått jäkligt bra.
Är det bästa MFF du har spelat i?
Det är svårt att säga och jämföra över olika år. Jag menar, jag har spelat Champions League med Malmö också, men det är klart att vi är väldigt, väldigt bra. Det är ingen som kan säga något annat.
För ett år sedan tillbringade Sebastian Nanasi en succéartad höst på lån i Henrik Rydströms Kalmar FF. En höst som har följts upp av en säsong där Nanasi har etablerat sig i Malmö och som en av hela allsvenskans bästa poängspelare. Även om det blev en tung förlust mot just Kalmar i helgen. I den här podden berättar Nanasi bland annat om tankarna kring ett framtida landslagsval där han har möjlighet att representera både Sverige och Ungern.
Alltså det är svårt att säga, det är klart jag hade velat spela för Sveriges landslag, men sen får man ju alltid kolla på alla alternativ och jag kommer inte stänga någon dörr, utan vi får se vad som händer helt enkelt.
Och vi pratar naturligtvis om 2022, där de flesta trodde att Sebastian Nanasi skulle ta ytterligare kliv, men där det tog stopp under dåvarande Malmö-tränaren Milos Milojevic, och om känslorna han fick höra att han inte var tillräckligt bra att spela i Malmö FF.
Det var inte skitkul att höra och det var väldigt tufft, speciellt mentalt liksom, som vi snackade lite om innan, just de här tankarna som man får liksom, är det verkligen så här, är det sant typ, men som också sa, jag slutar aldrig tro på mig själv, så till slut fick vi hitta en lösning liksom, och jag visste om redan när jag pratade med Henke innan jag åkte till Kalmar att det skulle bli riktigt bra.
Succén i allsvenskan för Nanasi har givetvis lett till att många utländska klubbar är intresserade. Och vi talar om hans dröm om att gå till Liverpool. Men även om hur han förhåller sig till alla rykten om en kommande flytt.
Alltså inte någonting jag försökte lägga något fokus på, lite som jag har sagt nu. Att jag har försökt bara att hålla koll på vad jag gör här i Malmö och fokusera på det för att kunna bidra så mycket som möjligt på planen. Annars är det lätt att tankarna springer iväg liksom, om man har huvudet på fel plats.
Podden är naturligtvis med oss här. Vi talar om hur tankarna gick när valet till sist föll på fotboll framför handboll i uppväxtstaden Kristianstad. Om att flytta hemifrån som 16-åring. Och så talar vi om hur det var att spela ett ungdomslag där konkurrensen var mördande. Om nyttan av seniorfotboll som ung pojke. Och vi kommer även in på hur det var att göra debut i Champions League som 19-åring. Tankarna efter han fick beskedet att han skulle spela från start mot Chelsea. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
21.
Bor?
I Malmö.
Familj?
Mamma, pappa, lillebror.
Utbildning?
Ekonomisk linje.
Lön?
Inte speciellt relevant.
Vad kör du?
En Audi.
Vad läser du?
Inte mycket.
Vad tittar du på?
Serier och film.
Vad lyssnar du på?
Musik, oftast amerikansk rap.
Vad spelar du på?
Det nya EAFC 24 nu för tiden.
Vilken är din favoritspelare som du har gillat att följa?
Eftersom jag är en Liverpool-supporter och har varit länge så blev jag väldigt svag för Roberto Firmino. Just hans spelstil digger jag väldigt mycket. Jag tycker den påminner lite om min egen.
Ja, du svarar på vilket som är ditt favoritlag. Varför blev Liverpool ditt favoritlag?
Det har väl gått genom familjen egentligen. Min pappa är Liverpool-supporter, har alltid varit. Så jag lärde mig vid tidig ålder att Liverpool var laget.
Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Jag får välja, eller jag tar ett par stycken. A-landslagsdebuten, januari-turnén, Champions League-debuten och även SM och cupguldet med Malmö.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Ja, det är en svår fråga. Det finns... Jag tycker reglerna är bra, inte någonting som behövs ändras, men kanske bli lite tydligare någonstans. Men inte mer än så.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Paulo Dybala från Juventus, eller när han spelar Juventus då.
Vem är den bästa du har spelat med?
Anders Christiansen.
Vad är det finaste du vunnit i fotboll?
SM eller cupguldet.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Avslut.
Vad hör du mest på planen när de vill få dig ur balans?
Jag har faktiskt inte jättemycket. Det är inte många som snackar skit.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilken är din favoritfilm?
Star Wars.
Vilket köp ångrar du?
Vilket köp jag ångrar?
Ja.
Inget tror jag. Inget speciellt.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Jag var bra på matte.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag, jag är lycklig allmänt.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Inte speciellt ofta, men i så fall skulle det väl vara någon vit lögn då och då. Rädda mig själv kanske.
Vi befinner oss i en säsong där Malmö FF på något sätt jagar lite upprättelse för fjolårssäsongen. Där är du slapp åtminstone att vara med på andra halvan. Hur är det att vara i en guldjakt?
Nej, riktigt roligt. Alltså, det är väl det här man spelar fotboll för. Liksom, att få vara i sådana här situationer och möta de bästa lagen och spela i det bästa. Och gå för guldet, så det är riktigt roligt.
Om man ser till att ni ändå hade några tunga tapp, Christiansen med sina hjärtproblem, Hugo Larsson försvann och så, hur ser du på att ni har studsat tillbaka? Ni hade ju någon period när ni wobblade till lite.
Först och främst är det klart att just de två spelarna du nämner är fantastiska spelare som vi tappar. Sen tycker jag att vi har fått in bra spelare på alla positioner som på deras sätt kan ersätta och göra det lika bra så att vi kan vinna våra fotbollsmatcher. Så jag tycker vi har gjort ett bra jobb just på att få in alla nya i laget och få in dem på spelsättet så att vi kan hamna på samma spår som vi hade i början av säsongen.
Om man ser utanför Malmö FF så tycker ju många att ni med resurser och den trupp ni har och att ni kan värva borde jogga hem det här SM-guldet. Hur ser du på det?
Det är klart jag håller med om att vi ska vinna Allsvenskan. Det har alltid varit mål, speciellt här i Malmö. Det är den mentaliteten vi har. Sen tyvärr så är det inte så lätt som att bara jogga hem guldet. Alla matcher har sitt egna liv och det finns många andra bra lag här också som är med och konkurrerar, som vi ser på Elfsborg och Häcken som har gjort bra säsonger också. Men jag håller med om att vi ska vinna guldet.
Hur ser du på Elfsborg kontra Häcken? Vilken är den svåraste konkurrenten?
Svårt att säga. Nu har ju Häcken har ju Europa, så de har många matcher nu i gruppen som de kommer att behöva spela två i veckan, så man får se hur de reagerar på det också. Det behöver inte betyda att de kommer att spela sämre eller tappa något i Allsvenskan, det vet man ju aldrig. Sen har vi Elfsborg som tuffar på och vann senast nu och hängde på i toppen, så vilket som blir svårast vet jag inte riktigt, men jag tror det kommer att bli en otroligt rolig guldstrid ända in i slutet.
Det är ju lätt att fokusera på att ni tappat en del spelare. Det är inte alla klubbar som har en Pontus Jansson från Premier League och plockar Oliver Berg från Djurgården och så. Vad betyder de värvningarna?
Alltså alla värvningar egentligen som vi har fått in tycker jag gjort det riktigt bra. Så alla har betytt väldigt mycket på sitt sätt. Ponne till exempel kom in med sina ledaregenskaper och kan styra och ställa och sätta krav på laget, vilket gör att vi presterar bättre. Sen har vi fått in målfarliga spelare som Jörgensen och Oliver Berg som båda två kan göra både mål och assist. Sen har vi även fått in Lasse Berg på mitten som kan styra och ställa där. Så jag tycker att alla som har kommit in har visat sig från en bra sida och kan hjälpa laget på många olika sätt.
Hur känner man av Pontus Janssons ledaregenskaper i omklädningsrummet om det är något han inte är nöjd med?
Nej, men det är klart han säger ifrån liksom på ett bra sätt. Och han liksom är en sån kille som sätter krav på andra. Man sätter minst lika höga krav på sig själv så det inte blir orättvist på något sätt. Man är bra därför han pushar hela tiden på ett bra sätt så att alla ska få ut sitt maximala.
Har det blivit någon hårtalk av Jansson?
Nej, inte på det sättet skulle jag inte vilja påstå.
Det går inte att komma ifrån Henrik Rydström som kom in här som tränare och du följer med efter att ha varit utlånad till Kalmar och fått fart på spelet under halvåret förra säsongen. Vad är det som är så bra med Henrik Rydström?
Men den taktiska biten tycker jag väl är otroligt bra liksom. Men även på sättet han får ut det till spelarna så att vi har en förståelse för allting vi gör, så vi inte bara gör det i blindo utan för att han säger det, utan allting som vi gör på planen finns det en mening med, och att alla i laget förstår den biten också.
Var det självklart för dig att du tyckte att liksom Malmö skulle ta honom och att du skulle gå tillbaka?
Alltså självklart, jag förstår ju att Malmö ville ta honom för han gjorde väldigt bra resultat i Kalmar och spelade en fantastisk fotboll. Sen att det lyckades klicka med att jag kom tillbaka och att även han kom var liksom ett plus för mig, för jag vet, vi kände varandra sedan tiden i Kalmar och jag vet hur han vill spela fotboll.
Om du ser på ert spel, jag menar till exempel när ni spelar borta mot Hammarby, otroligt offensiv uppställning, hur ser du på sån den typen av drag från Rydström?
Nej, nu blev det ett riktigt bra drag i den matchen. Jag tycker vi fick väldigt bra effekt på det. Jag tyckte vi lyckades hålla dem bra till att bara ha bollen i deras backlinje, vilket gjorde att jag och Taha som väldigt offensiva wings egentligen kunde ligga lite högre upp så att det inte blev att vi hamnade i den här femman. Och då tycker jag det funkar väldigt bra med mig och Tara som wingback så att vi kan också vara med i offensiven och vara hotande hela tiden.
Vissa matcher är spelar ni ju fantastisk fotboll och vinner och så. Sen vissa matcher kör ni ju fast. Vad är det som inte fungerar när ni möter Mjällby till exempel och får stryk gånger två?
Jag tycker vi hade lite otur i andra matchen kanske, men vi förlorade två matcher där som vi egentligen ska vinna. Vad det beror på är svårt att säga. Det finns väl många olika saker egentligen. Jag tror den främsta är väl att vi blir lite bekväma. Vi tror att det ska göras av sig själv typ, och så spelar vi den här halvsekunden långsammare, vilket ett lag som Mjällby som kämpar väldigt mycket, då hinner de stänga igen ytorna och då blir det otroligt tufft för oss.
Går inte det att ändra under match för att man känner att nu är vi lite passiva, nu borde vi vakna till? Varför funkar inte det att ändra under en match?
Ja, det är också svårt att säga. Man önskar att man bara kunde ställa om direkt och säga typ nu kör vi, nu går vi ut och vinner matchen. Det är det vi försöker göra. Sen tyvärr så funkar ju inte alltid det, men det är liksom det vi strävar efter, att hela tiden vara där och vara 100% påkopplade för att kunna vinna varje match.
Vad betyder konkurrensen? Nu tillhör du en av de som har spelat absolut mest, men ändå, vad betyder att det finns så många alternativ för Henrik Rydström att välja på?
Det betyder väldigt mycket just för laget, som vi alltid säger, så är det avbytarna som kommer in och avgör matchen, vilket det har varit i många av matcherna också, så att alla hela tiden ska vara redo och kunna komma in och avgöra. Sen blir det också att det pushar allihopa till att försöka vara sitt bästa jag hela tiden, för att man vet om man inte är på toppen, om man inte är på sin bästa nivå liksom, så finns det andra som är redo att hoppa in och liksom vill ta den platsen. Så på det sättet så är det väldigt, väldigt bra.
Du hade ju ett tungt 2022 i Malmö så länge du var kvar, och sen gick det ju bra i Kalmar, och sen när du kom tillbaka, hur kände du för att komma tillbaka hit till Malmö? Var det en revanschkänsla, eller hur gick du in i den här säsongen?
Jag skulle inte riktigt vilja säga revansch, så alltså, det var klart, jag hade ju lite att bevisa för Malmö. Sen samtidigt så vet jag liksom vilken fotbollsspelare jag är hela tiden, aldrig tvekat på liksom att jag inte var tillräckligt bra eller att jag inte höll tillräckligt hög nivå. Nu blev det som det blev liksom, men när jag kom tillbaka till Malmö så var jag bara riktigt, riktigt taggad på att gå in i säsong och liksom vinna guldet.
Var kommer den tron på sig själv från?
Men det är väl någonting jag alltid har haft egentligen, ända sedan jag varit liten, så var jag liksom alltid trött på det jag gör och alltid brunnit för det liksom. Jag vet inte, jag har sagt det någon gång innan liksom, om inte jag tror på mig själv, vem ska tro på mig egentligen?
Men har det, finns det aldrig något tvivel ändå när det går lite tyngre och man kanske inte spelar? Du har inte ens något tvivel i bakhuvudet då?
Det är klart man har ju inte alltid de bästa tankarna i huvudet liksom när det går dåligt eller när det går ett par matcher liksom, utan att man åstadkommer jättemycket, men det liksom handlar om att bara lägga dem åt sidan och liksom bara, ja, som jag säger, tro på en själv och liksom veta vad man har gjort och vad man kan göra och liksom försöka hitta tillbaka till det.
Hur är det nu när du tittar tillbaka på vad du har gjort denna säsong med nästan tvåsiffrigt antal mål och liksom poängmässigt en otrolig leverans?
Det är klart, än så länge så är jag nöjd med hur säsongen har varit och hur den har sett ut, men sen så ska jag försöka inte liksom bli bekväm eller känna att någonting är klart, för vi har 6 otroligt viktiga matcher kvar, som du sa, när vi har en guldstrid där vi måste gå ut och fightas och som vi vill vinna.
Om du skulle peka på någonting eller några grejer som har gjort att det har lossnat för dig jämfört med 2022 i Malmö, vad är det viktigaste som har hänt?
Jag har väl blivit en mer mogen fotbollsspelare. Man brukar väl säga att jag var lite junioraktig.
Vad är det konkret för oss som inte spelar?
Ja, men det är lite där beslutsfattandet och allting, när ska man gå framåt, när ska man gå tillbaka och bara hålla i bollen, eller liksom hur mycket tid har man på sig innan man ska skjuta in bollen i mål och allt det där. Just att allting där har blivit mycket bättre, mycket skarpare, till att komma till avslut mycket snabbare, det är en av anledningarna till att jag har gjort fler mål i år än vad jag har gjort innan. Och detta är liksom sådana grejer som för varje dag nu, kanske man inte blir bättre varje dag på det, men sakta men säkert så går det uppåt hela tiden om man gör rätt grejer.
Hur mycket handlar om att du har kanske lagt på lite mer vikt, tränat annorlunda eller något sånt? Finns det sådana faktorer också?
Ja, det tror jag definitivt. Alltså just att lägga på lite muskler och vara lite starkare innebär att du kan skydda bollen mycket bättre. Du orkar springa mer, du springer snabbare, du hoppar högre. Så det är klart sådana delar av spelet har också en effekt.
Unga spelare kanske inte alltid de som sköter sig 100% om man talar typ godis, läsk, pizza och så. Hur noga är du?
Jag tycker jag är väldigt noga, speciellt nu på senaste tiden så har jag försökt skärpa till det lite extra ordentligt just för att vara väldigt fresh. Jag har spelat mycket och även om jag är ung så behöver kroppen återhämta sig på bästa sätt, och då har man liksom inte råd med att dricka den här läsken eller äta den godisbiten.
När släppte du det?
Det var ett tag sedan, det var väl svårt att säga exakt, hela tiden så blir det bättre, det finns mer jag kan tänka på och mer jag lär mig hela tiden.
Hur trist är det att avstå den typen av grejer?
Det är klart, jag är inte den som ogillar att ta en godisbit en lördagskväll, men
nu skippar du helt alltså?
Helt och helt, alltså det finns ju efter matcher kan man ju unna sig något lite, speciellt på en vinst så smakar det extra gott, men just man får tänka lite på hur kroppen reagerar på det och vara lite smart, så sen kanske när det är off-season eller när säsongen är slut så kan man unna sig lite mer.
Du har varit en del av en MFF-trupp som vann SM-guld 2021, men du var ju inte lika framträdande då som du är nu. Vad skulle ett SM-guld betyda?
Nej, otroligt mycket. Alltså, som du sa, jag har liksom ett SM-guld, men på något sätt är jag inte nöjd eller bekväm över det, utan jag vill vinna mer liksom. Och jag vet att det hade betytt väldigt mycket för alla supportrar som har varit helt fantastiska år och är och supportar varje match. Så vi vill väldigt mycket och vi kommer gå för det.
Var det en faktor till att du liksom ville vara kvar här och köra för att verkligen vinna ett SM-guld där du är en av de tongivande spelarna?
Ja, men det är klart att det är extra kul att vinna om man är extra involverad. Så att jag är här är jag väldigt nöjd över. Det ska bli väldigt kul att avsluta säsongen här.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Första målet i Allsvenskan, grattis. Hur upplevde du det?
Jag fick bollen ganska fritt för ett mål. Det var mer bara lägga in den. Men det var otroligt skönt. Jag har väntat på nu sen jag fick första chansen att hoppa in. Så ja, det var otroligt skönt.
I think I did okay. I think I did a good performance. It was hard to play. Obviously we played against a strong side, Chelsea. They won the Champions League last year, so we didn't expect an easy game, but I think we did good.
Du slog igenom 2021 där du, det var ändå fascinerande att du förlängde ditt kontrakt 2 gånger. Då säger ju ändå lite om din snabba frammarsch. Hur var det att liksom förlänga kontrakt 2 gånger efter debut och Champions League och allt?
Ja, det är klart det betyder väldigt mycket. Det är liksom ett kvitto på att man har gjort någonting bra, men även på att föreningen tror väldigt mycket på mig, och sen har det liksom varit min uppgift att bevisa för dem att de hade rätt på något sätt.
Vad betyder Jon Dahl Tomasson?
Han betyder också väldigt mycket för mig. Det var ju min första säsong i Malmö när han var här, och han hjälpte mig med väldigt mycket både på planen och utanför planen. Så han har ju också hjälpt till att göra mig till en bättre fotbollsspelare.
Vad var det konkret han pratade med dig om?
Det var mycket pressspel då i början när jag kom upp. Det får ofta höra liksom att fotboll, det kan jag spela, men de här små detaljerna, eller med bollen, där är jag bara liksom med de här små detaljerna i, när vi inte har bollen, att komma rätt i pressspelet och att springa hem och vara på rätt sida och gå in i dueller och allting sånt där har de hjälpt
försvaret,
mig väldigt
mycket
med. Försvaret.
Ja, det är väl, varför är det ofta så att man, det kanske är lite lätt också att säga till en spelare som är offensivt skicklig att du är inte lika defensivt skicklig. Har du fått höra det?
Ja, men det har jag fått höra, men det är inte bara för att liksom, det är även saker som jag kan hålla med om, så det är liksom inga konstigheter. Sen tycker jag att det har blivit väldigt mycket bättre. Alltså jämför man mitt försvarsspel nu med hur det var, ja, men vi säger guldsäsongen 2021 med Malmö, så är det ju en enorm skillnad.
Hur var det att ta kliv här? Du hade ju varit utlånad i Varberg, så du hade ju debuterat i Allsvenskan, men ändå, hur var det att ta kliv här och debutera i cupen, Allsvenskan, till och med Champions League, jag menar Juventus och Chelsea, hur var känslan där?
Nej, otrolig. Det är helt klart skillnad på att få spela här inne på stadion än att få liksom göra min debut i Varberg. Så nej, det betydde otroligt mycket, och då gav ju väldigt mycket självförtroende också.
Fanns det någon tvekan när du skulle starta en Champions League-match mot ett storlag fyllt av stjärnor på andra sidan?
Ja, när jag fick höra det första gången så blev, jag hade ingen aning. Jag trodde ju inte på det först nästan. Så man blev väl lite halvnervös. Men sen i slutändan så är det alltid när man går ut på planen liksom, så är det bara en helt fantastisk känsla.
när man står där i spelargången sen tågar in till Champions League-hymnen och ser vilka spelare, spelar du antagligen mest sett på tv tidigare, kanske mot Liverpool eller andra lag, men hur är det? Tittar man lite extra eller försöker man strunta i den delen?
Det är klart man ser väl vilka som startar först, men sen det är inte riktigt så, det är fortfarande motståndare, det är precis som en match i Allsvenskan och du ska ju försöka vinna matchen även om det kan inte alltid är så lätt med just typ Chelsea och Juventus. Så när väl matchen drar igång liksom, så är det inget man kan springa runt och fokusera på liksom, utan då handlar det bara om att liksom göra allting för att vinna matchen.
Hur fick du reda på att du skulle starta? Var det på en matchgenomgång eller blev du briefad i förväg du kommer starta, eller hur gick det till?
Jon, han kom till mig faktiskt dagen innan match, så jag hade koll på det över natten också.
Vad sa han då?
Han kom till mig och sa bara, Sebbe, you will start tomorrow. Jag bara, ja, okej. Så det var inte mycket mer än så egentligen. Men det var väldigt kul att få det beskedet.
Hur sov du den natten?
Ja, bra faktiskt. Alltså, samtidigt som man var lite nervös så var man ju även sjukt taggad. Liksom, det skulle bli min första Champions League-start. Liksom, att få gå ut och höra just Champions League-hymnen från start. Liksom, otrolig känsla.
Efter all den här framgången 2021, vad hände 2022 när det tog stopp?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag hade ju väldigt höga förväntningar på den säsongen. Det kändes liksom som det skulle bli en riktig kanonsäsong. Sen blev det inte riktigt så. Kuppen började bra. Vi gick hela vägen till final. Jag var involverad. Jag fick spela. Gjorde något mål och någon assist liksom. Sen kom Allsvenskan och så blev det mindre och mindre. Och sen var jag utanför truppen. Och sen liksom pratade jag med Milo som var tränare då. Det var liksom att jag höll inte nivån, han tyckte inte jag var tillräckligt bra för att spela i Malmö. Och då sa jag, då får jag titta på något annat. Liksom. Och så kom Kalmar som ett alternativ och sen blev det ju väldigt bra till slut.
Hur är resan i ditt inre från att gå från Sebbe, you will start tomorrow i Champions League till att du inte håller inte nivån för Malmö FF på ett drygt halvår kanske?
Nej, det är klart det var inte skitkul att höra och det var väldigt tufft, speciellt mentalt liksom, som vi snackade lite om innan, just de här tankarna som man får liksom, är det verkligen så här, är det sant typ, men som jag också sa, jag slutar aldrig tro på mig själv, så till slut fick vi hitta en lösning liksom, och jag visste om redan när jag pratade med Henke innan jag åkte till Kalmar att det skulle bli riktigt bra.
Vem vände du dig till när Milos lite stängde dörren till spel under hans ledning?
Jag snackar väldigt mycket med mina föräldrar. De är väldigt stöttande liksom i detta och där får jag alltid höra liksom bra grejer och grejer jag kan tänka på. Sen har jag även min rådgivare som har blivit lite som en låtsasfarsa för mig här i Malmö sen jag flyttade hit när jag var 16, som jag också kan prata med.
Jag tänker ändå att det måste vara lite svårt när man är så ung att liksom vara helt säker på var står jag. Just att det svänger så, att ena svängen så startar man i Champions League, nästa så är man inte bra nog.
Ja, nej, det är klart, som jag sa, det blir mycket tankar och det är inte jättekul att höra liksom, men man får försöka lägga dem åt sidan och bara fokusera på vad man kan göra, till exempel träna ännu hårdare eller försöka göra det så bra som möjligt på träningar, ta det som det kommer, men att ge sig bästa förutsättningar för att vara redo när chansen väl kommer.
Hur var din relation med Milojevic?
Alltså, jag tycker vi hade en bra relation i början, men sen så svalnade den lite men det blev väl kanske förståeligt. Jag spelade mindre så vi pratade också mindre, vi snackade inte lika mycket utanför planen så den var ganska sval i slutet.
Var du förvånad att han fick gå?
Alltså, svårt att svara på också. Det ligger liksom inte i mina händer att ta beslutet. Så jag har inte så mycket att säga.
Fanns det någon liksom tanke att då kan man bli kvar? Eller hur liksom, nu när han fick gå?
Nej, jag var redan borta,
ja,
tror
precis.
Jag då.
Men så fanns det någon tanke att jag skulle bli kvar? Liksom?
Svårt att säga också. Då hade jag varit i Kalmar i, jag vet inte exakt hur länge det var. Liksom, men trides också väldigt bra i Kalmar. Där jag hade kommit in väldigt bra i gruppen.
Du hade ju tidigare gått på lån till Varberg. När man läser intervjuer, om du beskriver det, ja, där drog väl inte du och Jocke Persson helt jämnt heller, liksom att han inte satsar på dig. Fanns det någon oro att gå på lån igen?
Alltså både och, det är klart man hade den tanken i huvudet hur det blev i Varberg, men sen också så var detta 1,5 år senare, och som jag sa innan så har jag blivit mycket mer mogen som person, men även som fotbollsspelare, och jag var helt säker på att detta lånet skulle gå mycket bättre.
Ja, vad var det som inte stämde när du gick till Varbergs Boys efter att du hade gjort det väldigt bra i Malmös P19-lag?
Jag tror att det var just spelsättet var kom inte som en chock, men lite förvånande, för snacket vi hade innan var liksom att vi skulle liksom försöka spela fotboll och vara offensiva och göra många mål, och så blev det inte riktigt så, och så tog det tid för mig att ställa om och anpassa mig, vilket resulterade i att jag fick inte spela så mycket.
Hur är det att vara lånespelare då? Att komma in rätt ung, bara inlåna, att man just inte tillhör och det kanske inte finns någon lång framtid?
Nej, det är klart, det var coronasäsongen med, så den var extra kort tror jag, för den började senare, det var bara 6 månader, så jag flyttade dit som kom helt ny till den klubben. Jag kände någon eller två sen innan, men liksom annars var jag ju ganska själv, det var långt hemifrån. Så det är klart, när man inte får spela så blir det ju lite jobbigare.
Vilka alternativ hade du när du skulle lämna Malmö FF andra gången och gå på lån? Fanns det något annat än Kalmar FF?
Intresse fanns väl, men det liksom var när Kalmar visade och jag hade pratat med Henke där, så var det liksom inget annat som var aktuellt.
Vad var det Henrik Rydström sålde in?
Nej, men just vilken roll jag skulle få, eller om jag hade, såklart jag behövde ju ta den också, men just vad han såg mig och vilka egenskaper han såg hos mig, men även hur jag skulle passa in i deras spelsätt, och liksom hela den idén och planen de hade för mig lät väldigt bra.
Klickade direkt mellan dig och Henrik?
Ja, men det tycker jag.
Om man säger spelmässigt, det var ju ändå ett lag som hade kanske slagits lite. Även om Henrik Rydström hade lyft upp dem, så hade de ju ändå tidigare varit ett lag som var på nedre halva. Nu var de uppåt. Hur var det att komma in där mitt i säsongen?
Nej, det var kul att komma in där. Så jag kände direkt att jag kunde komma in och liksom bidra med någonting, så att vi skulle kunna vinna fler matcher. Den känslan är väldigt skön att ha. Att man känner sig uppskattad liksom. Man känner att man har sin plats liksom, så det var väldigt roligt.
En som nu är här, Oliver Berg, var ju Kalmar då. Upplevde du att det funkade mellan er redan där?
Ja, men det tycker jag. Vi hittade varandra väldigt bra på planen. Vi hade några assist till varandra också, tror jag. Så det kändes som vi skapade en väldigt bra relation.
Hur är känslan när man går från att vara ifrågasatt, här platsar du inte, till att komma till en klubb där det plötsligt funkar, det blir mål, det blir assist?
Ja, lite det jag sa, den känslan är liksom väldigt skön att ha med sig, och det bygger också upp självförtroendet hela tiden, och jag tror många fotbollsspelare kan säga att när självförtroendet är som bäst liksom, då flyttar allting bara på.
Hur var det att sänka Malmö FF?
Det var väldigt mixade känslor. Det var en väldigt viktig vinst för oss vid den tiden, men den hade också varit väldigt viktig för Malmö. Så det är klart, när jag var i Kalmar, så gav jag liksom allting för att vara där och för att vinna. Sen ja, att vi slog Malmö var liksom väldigt mixat, för det är klart att mitt hjärta har alltid liksom varit hos Malmö.
Du firade inte målet?
Nej, jag försökte att vara så respektfull som möjligt liksom för Malmös skull.
Hur landar det i Kalmars omklädningsrum, eller tycker alla att det är okej?
Nej, men det var liksom någon som frågade varför firar du inte, sa jag, men kom igen nu och får visa lite respekt liksom. Ja, men det är lugnt liksom, för de vet om att jag var inte så att jag bara gick på 90% inom matchen för att jag ville ha respekt, utan jag gav allting liksom inom matchen, och sen var det skönt att vi vann, även om det var, som jag sa, mixade känslor.
Hade du kontakt med en del av dina gamla Malmö-kompisar under den tiden, som ju hade en väldigt tung höst?
Ja, men inte lite, med några stycken liksom. Så det var väldigt synd att få liksom sitta från Kalmar och se att det inte riktigt lossnade eller klickade för Malmö det året.
Du är ju från Kristianstad, och min bild är att talanger därifrån ska spela handboll. Har du spelat handboll?
Jag har faktiskt spelat handboll. Då kanske man kan tänka sig att jag spelade i IFK, men jag gjorde ju faktiskt IFK aldrig
Kristianstad.
Det. Jag gjorde inte det. Jag spelade i Kristianstads handbollsklubb, KHK. Det är väl egentligen en damförening, men jag tror vi hade 1-0-1 och 0-2-lag.
Varför fastnade du inte för handboll?
jag fick ju ta ett beslut här mellan när jag skulle satsa på en sport, och det var ju mellan handboll och fotboll, och jag har alltid känt liksom att jag varit bättre på fotboll, så det var därför jag valde.
För annars känns ju Kristianstad som en lite fotbollsmässig öken.
Ja, det är väl jag tycker det börjar bli bättre och bättre intresset för fotbollen där. Jag hoppas att det kan höjas ännu mer. Förhoppningsvis så kan Kristianstad även ta steget upp i ettan igen. Sen när det sker, det får vi se. Det blir nu inte i år, men jag hoppas.
Följer du Kristianstad fortfarande?
Ja, jag följer alla matcher jag kan se, försöker jag se, och har de en hemmamatch som passar så försöker jag även åka dit och kolla.
För du är väl från Nosaby och spelade i en annan lite mindre klubb, men du ser Kristianstad FC som din moderklubb?
Nej, jag har aldrig spelat i Nosaby.
Du är från Nosaby? Men,
ja, men Nosaby är väl, man kan väl inte riktigt vara från Nosaby.
Nej, okej, det trodde jag. Jag trodde det var en del av utanför Kristianstad.
Nej, jag kanske är född i Nosaby. Men jag är från Kristianstad och har bott i Kristianstad i nästan hela mitt liv.
Ja, ah, okej. Okay. Men du var i en mindre klubb, Viby eller?
Viby var jag i, jag vet inte exakt hur länge, det var väl något år kanske. Och sen blev det Kristianstad Boys innan de slogs ihop med KFF, som blev KFC till slut, och där spelade jag tills jag hamnade i Malmö.
Har du hållit på med innebandy? Jag vet ju att din pappa var storstjärna i Ungern.
Ja.
I BVM, om inte arkivet är fel.
Nej, då har du rätt i. Jag får fortfarande höra hur många mål han sprutade in där, sa han. Och så snackade
det
han
var om, BVM.
Ja, det brukar jag med säga. Så snackade han om alla VM-landskamper han har haft också. Så han är fortfarande bättre än mig där, trycker han på. Men jag spelade innebandy också lite när jag var yngre i... kan det ha varit 2-3 år kanske.
Vad var det som gjorde att fotbollen blev nummer ett?
Ja, lite som jag sa innan, liksom, jag har alltid känt mig liksom som en bättre fotbollsspelare. Alltså, jag var bättre på den sporten, och sen har jag alltid, jag tycker det är roligare att kolla på fotbollen vad det är på handboll och innebandy, så jag har alltid liksom sett upp till fotbollsspelare, och då gjorde det valet lite lättare.
Du får ju debutera väldigt tidigt i Division 1 södra med Kristianstad. Hur var det att spela seniorfotboll i så unga år?
Ja, det var svårt. Det var ännu mindre än vad jag var nu. Då var jag ganska liten, så jag var inte jättefysiskt. Men då levde jag mycket liksom på min tekniska kvalitet. Men det var klart, det var väldigt nervöst i början, för jag var fortfarande väldigt ung och liksom hängde med de stora grabbarna från A-laget. Men det var roligt, det var det.
Hur var motståndarna, som då var mer män och du var kanske liten och lite tanig, och män teknisk?
Ja, de var stora. De såg ju väldigt stora ut från min synvinkel då, när jag var lite yngre. Men jag tror det var mycket underskattning från dem, just för att jag såg så ung ut.
Ja, det blev ett par mål och dryga 10 matcher. Har du haft någon nytta av att spela seniorfotboll så tidigt?
Ja, men det tror jag definitivt. Det ska ju liksom inte jämföra Kristianstad med Malmö eller något lag från Allsvenskan. Men det är klart att det är lite liknande sätt i fysiskt och allt det här. Just hur det är på seniornivå, det kunde jag ju ta med mig in i Malmös P19. Och sen när jag blev upplyft även där.
Du flyttade till Malmö som 16-åring. Var det självklart då att lämna Kristianstad och hemmet för att flytta in i en, om det var en 9-rummare? Det låter otroligt att MFF disponerar en sån jättelägenhet till olika unga spelare.
Alltså, jag var ju och provtränade lite med Malmö innan vi tog det beslutet liksom, och Malmö hade även en väldigt bra plan för mig liksom. Tanken var att gå i gymnasiet och spela i P19-laget, och de sa att de trodde väldigt mycket på mig, och då kändes det liksom väldigt bra och bekvämt att få komma in och gå både skolan här, träna på morgonen och träna på eftermiddagen sen. Nej, men det lät väldigt bra.
Hur var det att lämna familj och vänner och andra för att bara satsa på mest på fotboll?
Det var både skönt, men även i början speciellt lite jobbigare, just man hade ju den här otroliga hemlängtan. Det var liksom mycket nytt. Man började ta tvätten, man började städa själv och man skulle laga sin egna mat och allting sånt där. Det är en rejäl omställning från vad man är van vid.
Borde ni bodde ett gäng i en stor våning där ni hade varsitt rum då? Eller?
Ja, jag tror till och med det var 11.
11
en 11-rumslägenhet, och sen delade vi vardagsrum och kök.
Hur var ordningen i vardagsrummet och köket?
Nej, men den var väl ändå helt okej okay, faktiskt. Så jag tyckte de som liksom bodde där skötte sig bra och tog hand om sig bra.
Var alla väldigt liksom seriösa och satsade på fotbollen?
Ja, men det var... Vilka bodde man? Det var Amel Sanalic bodde där också då på den tiden. David Edvarsson. Sen hade vi två basketkillar med som hyrde där. Sen hade vi någon fystränare. Men alla var ju seriösa på sitt sätt. Vi fotbollsspelare var ju seriösa på det och basketspelarna liksom var seriösa där. Så det var ju liksom folk som var, hur säger man, mogna på det sättet.
Du gör ju avtryck i Malmös P19-lag, men när man tittar, det är ju många spelare, alltså det känns som otroligt tuff konkurrens. Hur är den miljön liksom när man är så många och alla är kanske ja, till toppen i Sverige?
I P19?
Ja.
Nej, vi hade ju ett helt otroligt lag den sista säsongen där vi vann väl nordiska mästerskapen, tror jag det heter. Om man kollar på det laget nu så är det ju väldigt många som
är vilka är det? Tim Pritza och...
Ja, vi hade Tim Pritza, vi hade Amin. Sen hade vi...
Som är i Wolfsburg nu.
Precis, så hade vi Noah Eile, David Edvarsson, Alexander Nilsson som är i Norge i Sandefjord. Sen har vi Johan Rapp, spelar han i Landskrona. Sen har vi Lamin som var målvakt i Eskilstuna, tror jag. Sen har vi Oskar Uddenäs också. Han
som
gick
var i Häcken,
till Häcken och gick till, ja, till Holland.
Ja, eller Holland.
Holland, va? Vilka mer hade vi?
Ja, och Tim Pritza, ja, som vi nämnde. Nej, var det, hur var liksom konkurrensen där? För på något sätt så inser man ju att alla kan ju inte ta sig upp till Malmös A-lag. Det är ju rätt få.
Det var många från det laget som tog sig upp till A-laget till slut. Men det är klart det var en otrolig konkurrens. Liksom. Men som jag sa, även här i A-laget så liksom ger det väldigt mycket. Just för att du måste vara på topp hela tiden för att visa dig från din bästa sida.
Hur hanterar man det att man å ena sidan är vänner och lagkamrater. Och samtidigt också konkurrerar man om att nå hela vägen?
Jag tycker vi var väldigt bra på att få det att fungera. Liksom att, som sa, vi lät ju inte konkurrensen påverka vår vänskap på något sätt eller att vi började bråka över det.
Men sen, har du koll på de andra? Liksom, alltså, har ni kontakt med varandra?
Ja, jag har kontakt med många från det laget fortfarande liksom, och kollar hur det går för dem och hur läget är. Liksom. Det är kul att följa också. Till exempel Amin som har gjort en jäkla resa som nu har hamnat i Wolfsburg och hoppas att det lossnar för honom där.
Kan man till och med fråga dem om råd? Eller, alltså, hjälper man varandra så att säga, tänk på det här eller...
Alltså ja, man skulle ju kunna göra det klart. Alltså, vi kan ju dela med oss av erfarenheter hela tiden.
Jag läste att du var med din pappa gärna på Malmö FF Champions League. Han jobbade på Intersport och hade tillgång till några biljetter eller något sånt. Vad betyder det att du var här och såg dem, Max Rosenberg och de andra, när de spelade i Champions League?
Jag är glad att det skapar liksom den här känslan som man sa en gång, vill man liksom vara med om det, även om man kanske inte tänkte att det var så realistiskt när man var liten. Men jag liksom, det var också så jag lärde mig att gilla Malmö, liksom alltid varit en Malmö-supporter, just för att jag har fått vara här och fått kolla på dessa matcherna.
När du tittar mot ståplats, vad betyder de?
Otroligt mycket liksom. Den är väl fylld varje hemmamatch, det är nästan hela stadion alltid, och så tycker jag att vi har haft väldigt bra borta supportrar i år också. Jag tycker vi fyller nästan borta sektionerna och det låter och det sjungs och det känns väldigt bra att de är bakom vår rygg hela tiden. Det ger oss den extra procenten.
Ja, för att många pratar om vilken otrolig betydelse supportrar har, så vad betyder det konkret? Vad är det du... Vad är den extra procenten? Vad ger det dig?
Ja, men det är, alltså, till exempel om man ligger under, typ som ett BP och vi har 1-1 liksom, och så blåser dumman i pipan och det är mål och sen är man på väg tillbaka liksom, så bara hör man trycket som skapas liksom, av att supportrarna sjunger. Och det är liksom, det är nästan som man får gåshud mitt under matchen, men liksom man blir bara taggad, man får en jäkla massa energi liksom, och man vill bara gå upp och göra ett till.
Du har ju spelat i U17-landslag, U19-landslag, även nu U21-landslag, men du satt på bänken och fick hoppa in nu mot Nordmakedonien. Vilken smäll! Jag menar, alla de stjärnorna, hur förklarar man det?
Jag tror inte det var ett jättelätt beslut för Daniel och ta då liksom. Och
hans, Daniel Bäckström, ja, är förbundskapten.
Precis. För, ja, även konkurrensen där är ju helt galen. Liksom, de spelare som, alla som var med liksom, som spelar, vet inte om man kan säga regulärt.
I sitt, ja, regelbundet.
Regelbundet, tack. I sina klubblag liksom. Vissa spelar är med i en toppstrid här i Allsvenskan och vissa är ute i Europa och gör det bra där. Så jag kan bara tänka mig hur svårt det var för honom att ta ut det laget.
Hur tar man, ser konkurrensen, du får besked, du sitter på bänken, hur landar det?
Det är klart man är alltid besviken när man inte får spela. Det är liksom det man vill kunna vara på planen och bidra och kunna hjälpa laget. Men sen om det inte blir så får man göra det bästa utifrån den situationen och kunna påverka när man kommer in eller om man kommer in, men även pusha från sidan.
Finns en risk, många av er är offensivt skickliga men individualister kanske. Är ni för mycket liksom fokus på er egna prestation snarare än laget? Att man, det är där man hittar att man förlorar hemma mot Nordmakedonien?
Det tror jag inte. Alltså, det är klart, vi har inte jättelång tid på oss just att få ihop hela laget på samma spår. Vi hade väl tre eller fyra träningar innan matchen. Men jag tror inte det är där vi förlorar matchen. Varför vi förlorar är svårt att säga. Det får vi liksom analysera. Men det är klart att det är en match vi ska vinna och det var vi besvikna över.
I fakta utan nämnde du debuten för A-landslaget i Portugal där du var en av flera unga spelare som gjorde avtryck. Hur var det att få debutera i, även om det var så att säga, de nordiska spelarna, men ändå?
Nej, det var klart det var en stolthet och ära liksom att få vara med där och gå ut och spela en match liksom och få känna lite på hur det är där ute också.
Hugo Larsson var ju med i juni i landslaget, spelade en träningsmatch med det riktiga landslaget. Hur långt är du från det riktiga som du ser
det? Som jag ser det, jag tänkte säga det, får du fråga någon annan, men jag vet inte riktigt, det är inte någonting jag har sprungit runt och tänkt på egentligen. Jag försöker ha mitt fulla fokus här på Malmö nu, som jag sa innan, vi har otroligt viktiga matcher kvar och känner liksom inte att jag har råd att gå och springa runt och tänka på allt annat, utan liksom försöka hålla mitt fokus 100 här nu.
Jag gissar att du ändå sett A-landslaget som ser ut att missa EM. Hur ser du på det?
Ja, det är klart det är tråkigt. Jag vet inte om det är spikat än. Jag hoppas att de på något sätt kan lösa det i så fall. Det är klart det är tråkigt. Jag tycker att Sverige ska kunna vara med i EM. Så det är synd.
Du har ju en pappa som är från Ungern. Det har ju poppat upp ibland om Ungern. Har du hört något från det ungerska förbundet?
Nej, inget speciellt så.
Det är ju väldigt vanligt idag, jag menar, den globaliserade värld vi lever i, att man har rötter i flera olika länder. Hur ser du på att kunna välja landslag? Eller är det inget val för dig? Är det Sverige oavsett?
Alltså, jag har ju inte fått göra det valet än, för jag har liksom inte fått någonting från någon av hållen liksom, så det är inget jag har tänkt på. Sen när det blir dags, eller om det blir dags, det, liksom, det får vi se, men det har jag sagt att det tar jag alltid då liksom, ingenting som jag tänker på nu.
Men det är inte så att du känner att jag har representerat Sverige de här nivåerna, det är Sverige som gäller?
Alltså det är svårt att säga, det är klart jag hade velat spela för Sveriges landslag, men sen får man ju alltid kolla på alla alternativ. Jag kommer inte stänga någon dörr, utan vi får se vad som händer helt enkelt.
I sommar, så med tanke på att det går så bra, så följer ju alla de här uppgifterna, klubbar som är intresserade, och Daniel Andersson sa ju till oss på fotbollskanalen att det var stort intresse. Hur inspelad var du på intresset?
Alltså inte någonting jag försökte lägga något fokus på, lite som jag har sagt nu, att jag har försökt bara och hålla koll på vad jag gör här i Malmö och fokusera på det för att kunna bidra så mycket som möjligt på planen. Annars är det lätt att tankarna springer iväg liksom, om man har huvudet på fel plats.
Om man ser till din kollega Hugo Larsson, som ju gjorde på något sätt stort intresse, men ändå gjorde en kontrollerad flytt. Han var nere och träffade Eintracht Frankfurt liksom någon månad innan. Så är det man vill få till, någon där man hittar att det här verkar helt klockrent?
Ja, såklart. Alltså, sett i Hugos flytt så som det sägs, hon är väldigt kontrollerad ut, och jag tror det var ett väldigt, väldigt bra steg för honom. Där de förmodligen kommer att tro väldigt mycket på honom, klubben, och han kommer få sina chanser, vilket han har fått. Jag tycker han har gjort det bra. Så sett till det än så länge så har det sett ut som en väldigt bra flytt, och det är någonting, om det kommer att hända liksom att jag flyttar, så är det någonting jag också hade velat ta liksom ett, någonting som varit bra för mig där, där det finns en bra plan liksom.
Med tanke på att du håller på Liverpool så gissar jag att drömmen är att springa in på Anfield, men det är kanske inget rimligt första steg, eller?
Nej, det tror jag inte. Det är ett väldigt stort steg att ta i så fall, men det är klart en dag hade jag velat spela på Anfield framför Liverpools supportrar. Sen om det kommer eller när det kommer, det får vi se.
Vad skulle vara ett rimligt steg i liganivå, eller är det Bundesligan, bra klubb i Bundesliga, eller är det Nederländerna som Aminsar, eller?
Svårt att säga också liksom. Det är sånt jag försöker tänka på när det väl är dags liksom. Nu är det ingenting jag har funderat jättemycket över. Sen finns det säkert hur många bra steg som helst, men det är någonting man får ta när det kommer på tal.
Om man tänker sig att ett SM-guld, vinna det där du är en tongivande spelare, känner du att du vill vara kvar i Malmö och spela i Europa när de ska förhoppningsvis studsa tillbaka till Europa nästa höst, eller känner du att det är lagom att kliva ut?
Det är också väldigt svårt att säga liksom. Alltså, oavsett vad så kommer jag vara nöjd liksom. Att vara här i Malmö är fantastiskt liksom, och det är härligt liksom, och vi har 6 matcher kvar som vi ska gå ut och vinna liksom. Sen vad som händer efter det får vi ta då när det inte är säsong.
Nej, och för jag gissar att någon gång måste du ju sätta dig in i att men det finns x antal intressenter, de vill ha det så här. När blir det?
Ja, det blir inte ny i alla fall.
Nej, det har jag inte.
Innan dessa 6 matcherna, men sen efter det, om det finns intresse, så får man ju ta hänsyn till det liksom. Men det, som sagt, det kommer efter.
Hur viktigt är det att det liksom, någon slant trillar ner till Kristianstad och så, hur viktigt är det att på något sätt, på det sättet, ge tillbaka lite?
Nej, det är klart att om man skulle bli såld, så vill man ju bli såld för så mycket som möjligt. Det är väl ganska rimligt. Jag vet att Kristianstad säkert får någonting, och sen vill man ju ge tillbaka till Malmö på det sättet också. Så det hade varit härligt.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv. Det var trevligt.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål, idéer, kritik, beröm, ja, vad det än må vara. Enklast är mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.